Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan? Men jag alltså, tycker det är dålig. Han kan väl för fan vara bajsa i fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp.
Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på O-baren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay. Podplay.
Hej, välkomna till ett nytt avsnitt.
Fan, det känns som att det var skitlänge sedan vi poddade.
Ja, fast det är ju bara en vecka sedan. Eller hur? Det var då vi hade Max i...
Ja, just det.
Vi jobbar hårt för er skull, det vet ni.
Ja, ni ska ha mycket att lyssna på när ni ligger och solar.
Vi tar inga pauser under sommaren.
Nej.
Oroa er inte.
Nej, men vi är ju inte ensamma i studion idag.
Nope.
Idag har vi med oss en person som vi kommer att hålla hemlig
av uppenbarliga anledningar.
Ja, anledningar. Ni kommer märka varför. Och vi har valt att kalla honom för Johannes.
Ja.
Välkommen, Johannes.
Tack så mycket.
Vi tänkte ju prata lite om, alltså det här avsnittet kommer att handla mycket om kriminalitet, livet i förorten. Och typ varför man hamnar snett i livet.
Ja, jag tänker det, väldigt många har ju en syn på att det är alla kriminellas fel och de får skylla sig själva att de hamnar. Man lägger mycket skulden på föräldrarna, man lägger mycket skulden på barnen, på all skuld bara hamnar där. Mm. Och vi vill nog egentligen mer bara djupdyka i varför hamnar man där man hamnar. Hur är vägen dit? Är det att man bara, wow, fett att vara kriminell, det vill jag vara? Eller hur ser det ut på riktigt? För jag vet, just nu har det varit väldigt mycket snack om snabba cash.
Mm.
Som har försökt att spegla lite verkligheten av hur det kan
se
gå
ut.
Till. Ja, ja, exakt. Ska vi sätta igång direkt då?
Ja, men jag tänkte bara tillägga när Karro var och pratade med oss om hennes söner.
Mm. Om ni minns Karro...
Sinisalo.
Mm.
Och hon pratade ju om att när Robin, hennes son, blev mördad, så alltså att hon fick en känsla av att bara för att han är från orten och sådana saker, att det ska vara, alltså det är mer rätt. Eller,
folk inte får mer inte rätt, samma medledande.
Nej, precis. Så att vi har ju pratat länge om att ta in en person som vi kan prata djupare med. Nu har vi Johannes här.
Mm.
Johannes, hur gammal är du?
Jag är 34.
34 år gammal. Skulle inte du kunna berätta lite om dig själv, din bakgrund, familj? Hur?
Det kan jag göra. Uppväxt med min mamma, två syskon, ingen pappa. Han dog i hemlandet och vi kom hit till Sverige på 90-talet. Vi levde fattigt som alla andra. Vi växte upp i söder om Stockholm. Vad ska jag säga?
En förort,
absolut.
Jag undrar, hur började det för dig, hela den här resan, det här kriminella livet?
Ja, men det började så enkelt som att om ni andra föreställer er gården, alla barn ute och leker på gården, vi tar förorten som exempel. Alla ungar är och spelar fotboll, som vanligt, som alltid. Liksom, ungarna springer ut, spelar fotboll, kommer hem, käkar. Samma sak i villområden, svenskar.
de heter kör hockey. Ni vet vad jag menar. De är barn ute på gården. Vi är där, vi är 8, 9, 10 år gamla. Och sen har allt de här tuffa grabbarna som åker moppe och röker sig, snusar. De sitter där vid bänkarna. Vi sitter och spelar fotboll. Ibland bollen rullar dit, de kickar boll lite. De kommer och snackar med dig. Hur mår du? Bla, 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 hit och dit. Sen får du tänka att du tycker alltid att de är coola. Du kommer alltid tycka att de är coola. För det är, så är det i alla sammanhang. Vissa tjejer ser upp till de kaxiga tjejerna. Vissa snorungar ser upp till... Ja, men ni vet vad jag menar. Och på så sätt började det. Jag blev rekryterad när jag var 11-12 år gammal.
När du säger rekryterad, vad menar du med det?
Att jag började jobba för en lön, kan man väl säga. Det började så pass att... Man snackar med dem, man tycker de är coola, de tar armen runt dig, gnuggar dig i skallen. Som en film så börjar det med att de säger, ja men bror du får 2 lax om du går och levererar. Och det började med weed för oss då. Du får en liten påse weed, du ska lämna den, du ska gå till den här lyxstolpen, till den här lyxstolpen med den här papperskorgen. Du går dit, du levererar, du kommer tillbaka upp, du ger de äldre grabbarna cash. Sen det är klart. Och så fortsätter det, börjar sådär, jag fick 2 lax i månaden. Tänkte så här då, jag är 11 bast, jag går i skolan, jag har 2000 kronor i månaden. När jag får 50 kronor i veckopeng, om ens fick veckopeng när vi hade det så fattigt som vi hade. 2 lax i månaden, jag hade alltid läsk, jag hade alltid godis i skolan. Jag köpte luktsade gum till gussarna, jag köpte fina pennor till gussarna, jag var skitpopulär. Och så bror, om någon idrar, det kommer grabbar 20 bast. Vad ska de göra? Ingen kan göra någonting. Det är skitcool. Det är så svårt för andra människor att sätta sin situation. Men när du väl är där, du får de här cashen. Du kan köpa vad du vill, du kan göra grejer. Sen du kan köpa jackor, köpa baxade jackor. Och Haglöfs var fett populärt på den tiden. Så när du väl är där, då är det omöjligt, tycker jag, enligt mig i alla fall, att... Det spelar ingen roll, min morsa var hur bra som helst mot mig, hur mycket kärlek som helst. Hon försökte vara där så mycket hon kunde. Men hon jobbade, vi var fattiga, hon var ensamstående med oss. Hon jobbade hela tiden. Och det är inte så att hon var doktor, att hon kunde tjäna bra pengar och behövde... Och nu visserligen jobbar doktorer mycket, men ni förstår vad jag menar. Hon var på jobbet hela tiden, hon hade dubbla jobb för att kunna försörja oss. Det var svårt, det var hårda tider. Och jag var mycket äldre än mina syskon och det blev det så till slut att okej, jag vet det, jag tjänade pengar. Och efter ett år eller, jag vet inte riktigt, jag minns inte, men med tiden så blev det bara värre och värre, självklart. Och sen bror, när man blir äldre, du vill ha mer pengar, 14 bas, vi börjar baxa bilar. Baxa bilar, vi lämnar dem, säg tillbaka, men vi lämnar dem till några andra som strippar bilarna, sålde bildelarna, vi fick... X antal kronor per bil beroende på vilken modell. Vi fick cig, vi fick sprit och vi fick cash. Tänk dig då vi 14 år gamla, varenda fest via alkohol, via cig. Det var svårt att få tag på det normalt sett för många. Tänk dig populär i världen och fortfarande. Det handlar hela tiden, du vet, när du får den uppmärksamheten. Tjejer vill vara med dig, tjejer vill ha dig och dina grabbar till fest. Bro, mannen, vad tror ni? Det är omöjligt att inte fortsätta på den här banan när man har pengar. Du behöver inte gå och jobba, utan du lever ditt liv, du gör de här grejerna. Det bara är så. Och sen när du har dina vänner runt dig och alla vill ha samma sak, för ingen har någonting, du hypar varandra. Det blir det här grupptrycket också. Och sen så fortsätter det hela tiden. Det blir bara värre och värre och värre. Vi fortsatte efter, vi började med indrivning, vi började bötfällning. Och sen... På den vägen var det. Sen så blev det grövre och grövre. Och sen är det fast.
Så du beskriver att allt det pågick under din skoltid?
Yes.
Och hur gick det att sköta skolan samtidigt som det här pågick?
Man sket i skolan, tyvärr. Tyvärr.
Hade du aldrig någon lärare som kanske såg att Johannes är inte i skolan just nu? Var det någon som uppmärksammade att du blev mer frånvarande?
Frånvarande riktigt ska jag inte säga att jag var. Jag var ändå i skolan. För att jag hade alla mina vänner där, vi gick dit. Och många har ju stränga föräldrar. Vi var ju alltid så att vi hade en fasad hemma. Att vi var gullungar. Och vi gick till skolan, vi var bara där, gjorde vår grej, men man hade inte bra betyg. Och när vi väl hade utvecklingssamtal, det är många av våra vänner, min, alla, vi har ju tolk. Eller så agerar vi själva som tolk, rättare sagt. Så vi säger inte hela sanningen. Vi säger bla bla bla, han säger så här, hon säger så här. I själva verket.
Ja, alltså jag har ju hört det tidigare, det här med tolk och sånt. Det är så jävla enkelt.
Mm. Alltså,
man sitter där och läraren bara, han sköter sig inte. Det bara, så hon säger att jag är skitduktig.
Precis.
Men jag tänker... Jag insåg du någonstans, idag är du 34, det här började typ när du var 11.
Yes.
Var det någonstans på vägen som du så här, under hela den här resan som du insåg, eller så här bara typ ransakade dig själv och var så här, vad fuck håller jag på med? Vad är det som händer? Vart ska det här ta mig? Alltså, var det någon gång under din tid, alltså under den här tiden som du verkligen bara ifrågasatte dig själv och vad fan du höll på med?
Ja.
Känner man sig inte så här hotad? Alltså, är du inte orolig för så här, blev man inte orolig för familj? Jag vet inte om du hade tjej den tiden, men typ din tjej. För jag vet ju oftast att så här, när man är med i sån här, när man håller på med, eller vad säger man? När man är kriminell så är ju oftast familjen eller så här, de man håller kärt, en svaghet. Var det mycket såna tankar också?
Nej, det skulle jag påstå är mest film. Om jag ska vara helt ärlig, i alla fall min egna uppfattning och olika trakter i min närhet och mina grabbar. Familj har alltid oftast varit utanför. Det har alltid respekterats på något sätt att man inte skadar. Nu snackar vi liksom skjutningar och sånt, att familjemedlemmar oftast lämnas utanför. Däremot när jag vet att när det kommer till indrivning till exempel, att folk är skyldig pengar, då kan man gå på mot syskon och föräldrar. Ja, och men oftast är det väldigt respektfullt. Vi kommer dit, vi säger hej, det är så ni skyldig pengar, betala, eller så kommer vi tillbaka. Förstår du? Det är inte svårare än så. Mannen, de här måste lära sig. Enkelt. Sen när det kommer till att rannsaka mig själv, jo, min andra volta, då började jag tänka efter. Första, den var kort.
Vad är volta?
När man sitter.
Jag trodde
alltså, min bil.
Fortsätt.
Nej, som sagt, min andra volta, då började jag reflektera. För att jag är en sån person. Jag gillar frihet och kunna göra vad jag vill. Det är väl också det som har drivit mig framåt. Att jag vill alltid kunna säga till mina syskon, till min mamma, det där kan vi göra, om vi behöver någonting, det där kan vi köpa. Jag vill aldrig sitta där och bara, fan, den här känslan som när man växte upp, att man inte kunde ha nya fotbollsskor. Jag hade inte råd att gå och spela fotboll, för att det fanns inga pengar. Men jag vill inte vara fattig. Punkt slut. Jag vill ha vad andra har.
Hur länge satt du?
Första eller andra voltan?
Båda gångerna. Och hur gammal var du?
Första voltan 22, andra voltan 26.
Okej, så två frågor. Du pratade om indrivning. Kan du förklara vad betyder indrivning? Vad gör man på en indrivning?
Indrivning är inte alls som på film, enligt mig. Att man åker dit till folk och bryter ben och misshandlar och gör kaos. Oftast när du väl åker hem, beroende på kanske vilka ni är. Men jag och mina, när vi åkte till folk och vi kunde köpa skulder. Det kunde även vara påhittade saker också, för att man visste att folk hade cash. Man gjorde fula saker, oftast mot sådana som större företag, vad som helst, som inte påverkade privatpersoner. Förutom de som hade riktiga skulder då. Då åker vi dit, knackar på, tjena, tjena, vi kommer härifrån, de här pengarna ska vi betala det här datumet, punkt. Vi vill inte komma tillbaka, för nästa gång är det inte lika trevligt.
Jag måste bara fråga, för jag har hört folk som har blivit utsatta för detta. Och då var det till exempel en kille som berättade att han var skyldig någon polare 20 lax, säger vi. Och han hade lite problem att betala tillbaka, vilket gjorde att hans polare kontaktade någon som ville driva in skulden. Och de dubbla skulden. Så då var det inte 20 lax längre, utan då var det 40 lax som han var tvungen att betala. Är det någonting man brukar göra?
Jättevanligt. Jättevanligt.
Varför gör man så?
För att personen i fråga har inte skött sin betalning. Och när vi väl är där, då har vi en anledning och då ska vi ha extra cash.
Hur mycket pengar får personen behålla? Hur mycket behåller ni?
Det är jätteolika. Det är jättesvårt att svara på.
Det finns ingen standard att det är 50-50, 60-40?
Nej.
Jag tänkte att du satt inne två gånger.
Ja.
Hur var din mammas reaktion? Var det så hon fick reda på att du höll på med grejer? Hur tog din mamma detta?
Hon grät.
Visste din mamma innan vad du sysslar med?
Hemma är gullig gris. Så ja, hon misstänkte kanske, som sagt. Men hon visste inte.
Och har du någonsin lagt skuld på din mamma för att du hamnade där du hamnade?
Aldrig. Hon har noll kontroll på det hela. Och det är det jag vill också lyfta från alla utomstående som tänker ja, men förorten hit och förorten dit och föräldrar borde ta ansvar. När du är, tänk er en dotter, bara så. Hon vill sminka sig. Hon är 10 år och du tänker, vad ska min dotter gå och sminka sig för? Men det är så. Alla andra sminkar sig. Alla andra vill göra det här. De börjar ta på sig string. Du tror inte att din dotter kan smuggla med sig i väskan och sen byta om i skolan. Bro, vad tror du för någonting? Så är det exakt samma sak med den här branschen. Att du blir rekryterad, du har pengar på fickan, du är populär bland tjejerna, du kommer in på festerna. Du förstår vad jag menar? Det är omöjligt. Och så kommer du hem och är en gullig gris. Du tar hand om familjen, du gör allt sånt här. Det är omöjligt för föräldrar. Även om föräldrarna skulle veta om och skulle göra allt i sin makt. Vad ska de göra? Ska de flytta dig till Norrland? Ska de flytta dig till någon annanstans? Det går inte. Man kan inte lägga skuld på föräldrarna när det kommer till sådana här saker. Absolut så kan du försöka motarbeta så mycket som möjligt. Men det är riktigt svårt, tyvärr.
Men jag tror också på att... jag läste en sak häromdagen som jag delade på min Instagram. Där det stod på engelska, det var ett citat. Där det stod typ så här, alltså att bli uppfostrad rätt. Handlar inte om att, så här, att man inte röker, dricker, festar. Utan att bli uppfostrad rätt är att du ska kunna bete dig. Alltså med respekt, hyfs. Alltså du ska bemöta människor på ett bra sätt. Och det är sånt folk glömmer. För att oftast, alltså en människa som är super... Alltså yrkeskriminell kan vara världens finaste människa, alltså när du sitter och pratar med den. Fattar ni vad jag menar?
Absolut, för att i den här världen, jag kan säga så här, många av de mest kriminella människor som finns i min närhet, som jag känner, är de absolut trevligaste personerna du någonsin kommer träffa. För att i våran värld kommer du inte med respekt, kommer du inte med hyfs. Det handlar bara om att ställa dig upp och skaka någon i handen, kolla dem i ögonen, minsta sådana här små saker. Folk kommer få psykos, de kommer bara, mannen, vem tror att det är? Får inte örfila dig? För det är så. Om du är respektlös mot människor, du kan dö. Punkt. Om du är respektlös på ett kontor, mot din kollega, ingenting händer. Det är så, men gud, Kerstin, hon var så här mot mig. Men i trakten, om du är respektlös mot folk, du kan hamna under jord. Därav så blir det så att alla växer upp med den här mentaliteten. En väldigt hedersmentalitet. Och den är ganska jobbig, tyvärr, men så är det.
Av min egna erfarenhet så är det ju skillnad på att bli uppfostrad alltså i ett svenskt hem och ett hem där du har föräldrar som kommer från utlandet. Och alltså, jag vet, jag kan ju bara prata alltså utifrån mig själv. Alltså respekt hemma, det är A och O. Alltså det är hyfs, respekt och allt det här. Så att...
Jag fattar vad du menar, 100%. Ta exempel, det finns ju det här... Du kan se på sociala medier och allt möjligt. När du är hemma hos en svensk till exempel. Vänta i rummet, jag ska gå och äta. När du är hemma hos din blatte vän, då är det så här, kom, ät, du rullar hem därifrån.
Du får inte ens, alltså, du får inte ens gå därifrån om du äter upp.
Exakt, även fast du kommer hit och käkar, du måste äta en gång till. Så du grinar, man, för du som mätt.
Det här med att skylla på föräldrar när man hamnar snett i livet, eller vad man nu ska säga, alltså det... Det är ingenting jag har köpt eller så här, köper än idag. Det spelar ingen roll om någon skjuter någon eller vad den är som pågår. För att jag vet hur mycket, men alltså, jag har ju sett människor från alltså, kriminella människor och jag har sett deras familjer. Och det är alltså, hemma, de har en helt annan uppfostran. de är uppfostrade på rätt sätt, men vilken väg de har valt att ta i livet, alltså det är ju inte, det är samma sak som för mig. Min mamma ville ju inte, alltså min mamma ville att jag skulle plugga och bli läkare eller alltså för advokat och såna här saker. Jag gick ju en helt annan väg. Jag valde en helt annan väg i livet. Och det är så här, man lyssnar ju inte alltid på deras viljor, vad jag vill göra i mitt liv. Så att alltså jag vet inte, upplevde du någonsin, Johannes, att din familj, din mamma blev skuldbelagd på grund av ditt, alltså där du hamnar i livet?
Inte specifikt hon. Det är väl rent generellt att folk ser ner på mammor och pappor i förorten.
Mm.
Liksom, ta hand om era ungar, håll koll på era ungar. Men det är svårt. Det är jättesvårt. Man kan inte stoppa så här många människor i ett och samma område och vilja att de ska integreras. Det är omöjligt.
Jag kan säga att en historia som verkligen fick mig att öppna ögonen, det var från en gammal vän som hade en bror som hade levt ett väldigt kriminellt liv. Och hon förklarade som att de kom 8 barn från ett annat land. Mamman var ensamstående. Tänk dig vara själv med 8 barn. Du kan inte svenska, du kan inte engelska. Du placeras i en förort. Och hennes bröder var ju äldre. De var ju mycket äldre än henne när de kom till Sverige. Och de mådde så dåligt över att se hur sin mamma hade det. De blev så kallade rekryterade. Från att de var 10-11 år gamla och så en chans att kunna hjälpa sin mamma. Och när hon la upp det på det sättet, då förstår jag verkligen att jag kan ju aldrig förstå hur det är att växa upp på det här sättet och hur människor har det. Men när hon förklarade på det sättet, jag fick verkligen en slags förståelse för varför barn hamnar där de gör. Är det då äldre som tar in dem och ger dem skydd, ger dem pengar och du får en chans att hjälpa din mamma. Du kanske ljuger för din mamma och säger att jag hjälper till och jobbar här. Och hon har inte, det måste vara jättesvårt. Så att skuldbelägga föräldrar och sånt, det handlar ju om, det är, för mig det är politik. Det är politikerna som gör fel.
Absolut.
Jag tänkte fråga dig. Det är ju just nu ett väldigt stort problem. Skjutningarna som pågår i förorterna. Jag tror det var 2 veckor sedan, då hade vi 2 dödsskjutningar i Stockholm. Just det här med alltså vapen. När började skjutningarna? För jag har inte koll. Det känns som att det är de senaste 5-6 åren som det har spårat helt. Vad är dina tankar kring detta? Du är ändå uppväxt på 90-talet. Hur är dina tankar kring detta? Det är ju den nya generationen, känns det som.
När jag växte upp, då var det mycket man mot man. Man slogs och sen kom det in knivar. Vapen fanns, men användes inte i samma skala som det gör idag. Skillnaden är också att det vi kallar nätverk idag, det var det som vi började bli när ju mer organiserat det blev. Folk sa alltid, men vad är, vilket gäng är ni? Det finns inget gäng. Vi är bara i den här trakten och det är vad vi kallar nätverk idag. Och bekymret är idag att det kommer in fler och fler flyktingar än vad det gjorde på 90-talet på det sättet. Som du ser din landsman, du tar in honom, du rekryterar honom, du ger hans familj kläder, skor, pengar, du gör dem allting. Sen säger de, amen här, det finns en kille som ska dö, 300 000 på hans huvud, mannen går och skjuter honom, vi tar hand om dig. Om du torskar, du sitter 3 år ungdomshem, klar, jävla kom.
Och det är på så sätt de tar in de yngre som oftast skjuter?
Absolut.
Ja, där ser man verkligen att Sverige måste ändra lagen. Att man ska kunna komma undan med mord bara för att du är minderårig, det är för mig jättehemskt.
Ja, jag tänker ju mycket på snabba cash. För att de försökte ju få en, alltså spegla en verklighet av hur det faktiskt ser ut i orten.
De speglar, alltså jag tycker ändå att Snabba Cash tar ändå upp det som Johannes pratade om, att de rekryterar den här Tim, han tjänar snabba pengar.
Ja, men det är så mycket också som, alltså jag stör mig bara på den serien. Hur tycker du att Snabba Cash speglar verkligheten? Tycker du att de lyckades med det?
En del, ja, skulle jag påstå.
Stor eller liten del?
En stor del, men det är saker som jag inte, till exempel de här skjutningarna. Mannen, det finns ingen skjutning som håller en kvart. stick härifrån. Vad är det här för löjligt? Men som jag sa, det är ju film, det är en serie, man måste spexa, det måste vara intressant. Sådana saker stämmer absolut inte, men vi tar till exempel att Ravy försöker komma in i hennes företag och bötfälla henne för att han har lånat ut cash och sådana saker. Eller sägs bötfälla, men ni förstår vad jag menar. Sådana små saker, kriminella gör så, inte alla, men man är girig om man försöker smussla sig in på alla möjliga sätt.
Jag har en fråga om en karaktär, det finns ju, jag minns inte vad han heter, men han som är själva, som vi säger, chefen över Ravy, han som sköter leveranser, han pratar väldigt så här, nu är det så här,
den svenska gubben.
Exakt, för att jag såg att det har trendat på TikTok att folk bara, men så här kan det inte se ut på riktigt. Kan det se ut så på riktigt att det är liksom en utåt sett fin, välklädd man som är superkriminell, som är liksom the big, vad ska man säga, han är liksom grunden till allt, är det så det ser ut?
Självklart. Tänk så här, de grabbarna som har varit i gamet länge, de är så pass low-key som det bara går. De försöker ta i så lite som möjligt. De har sin fasad, de har sin familj, de har sitt liv. Alla har ju självklart inte familj, men ni förstår vad jag menar. Oftast många har ett företag, vad som helst, där man försöker trycka in lite svarta pengar på olika sätt. Idag är det skitsvårt, men ni fattar vad jag menar. Det är absolut inte de här big bossarna som syns och hörs, nej. Det är svårt. Jag kan säga att vara yrkeskriminell idag och vara aktiv och ta i de jobbiga sakerna, göra the dirty shit, de håller inte länge.
Är det en slags hierarki?
Absolut. Det beror också på i vad, är det ett nätverk, hur pass organiserat är det nätverket. Men sen finns det alltid, allting handlar om kontakt i slutet av dagen.
Jag har en fråga när vi ändå var inne på Snabba Cash. Har du Instagram, Johannes?
Ja.
Så du håller ändå lite koll på influencers? Eller du kanske inte följer dem, men du vet lite?
Kan man säga.
Så jag såg ju först att det här började trenda på Twitter. Det var Madeleine Elisa som jag förstår lyfte frågan kring influencers som gör narr av Snabba Cash och hur man pratar i förorten. Vi hade Kissy, Daniel Paris, det var de här JLC, Luka Simonsson, som började när man sett för mycket Snabba Cash. Och så gjorde de narr av hur man pratar i förorten till exempel. Och sen såg jag även att Pimpina började lyfta det här väldigt mycket på sin story. Problematiken kring att influencer som inte har någon aning om det här livet gör, de gör narr och de, vad ska man säga, de gör sig roliga på andras bekostnad på sättet de gör narr av Snabba Cash, hur man pratar i förorten. Du som ändå har levt det här livet och kommer från förorten, har levt ett kriminellt liv, ser du problematiken i det här beteendet hos influencers som vill göra content på det här?
Oj, svår fråga. Jag skulle säga att vi har andra saker att bry oss om, andra bekymmer att tänka på än att bry oss om vita influencers som gör TikTok-videos. Sen finns det olika gränser självklart. När du säger narr, det finns ju folk som gör TikTok-videos här som gör det för roligt eller rolig scen, vad som helst. Man får ju skämta. Sen finns det de som ska göra narr, verkligen trycka ner. Det är en helt annan sak. Och det jag vill också säga att många tänker så här, om det finns en vit person, mannen, varför bryter du för? Men är du efterbliven? Tänk så här, om den här killen är uppväxt i trakten, då kommer han prata så per automatik. Sen så kan du säga, min väninna är uppväxt där, hon pratar inte så. Absolut. Hon kanske inte umgicks de kretsarna, men om hon väl behöver så kan hon prata så. Vi är kameleonter. I alla fall jag. Och många av mina grabbar är kameleonter också. Vi kan föra oss i svenska sammanhang och när vi är med varandra. Ta exempel så här. Om du umgås med människor som pratar skånska, som pratar småländska, till slut kommer du anpassa dig lite efter den dialekten eller prata lite så. Det är exakt samma sak. Tänk att du är bara med de här människorna från trakten. Du kommer prata så, punkt slut.
Men det känns som att du inte svarar på det, på Amelias fråga riktigt. Hennes fråga är vad du tycker om att de gör ju narr av, det är ju narr de gör av alltså hur man pratar i orten.
Jag tror att det som gjorde många upprörda, det är att de gör jättegärna content på det här, men när det gäller att lyfta riktiga samhällsfrågor, problem som förgår i orten, så är de helt tysta. Men de gör gärna rolig content på snabba cash, men de vill inte stå upp och prata om problematiken som faktiskt finns där.
Det köper jag. Det håller jag med om också, 100%.
Då har vi ändå fått svara att du bryr dig inte direkt, men du förstår problematiken, om man säger så.
Självklart.
Vi har skrivit ut på vår Instagram att vi har med oss en person som har levt ett mycket kriminellt liv, så ni har fått ställa frågor till honom. Och nu tänkte vi att vi ska hoppa in i lyssnarfrågor.
Så det är ni som har ställt de här frågorna, så Johannes, du känner dig bekväm att svara på dessa?
Det hoppas vi.
Om du inte vill svara så är det bara att säga att du inte vill svara.
Inga kommentarer.
Så det är bara pass.
Som ett förhör, inga kommentarer. Hur hjälper man någon som är kriminell att komma ur det som närstående?
Oj, först och främst så måste personen i fråga själv vilja gå ur. Sen kan du guida personen på bästa sätt. Det finns ju sådana avhoppningscenter, eller vad kallar man det, där man kan få hjälp med att kliva ur.
Är det lite som AA-möten fast för kriminella?
Kan man säga.
Har du något tips? Alltså när du började komma in i det här, var det någonsin någon som såg dig och försökte stoppa dig?
Nej, det skulle jag inte påstå. Men man måste tänka så här, som jag sa, om personen i fråga måste själv vilja kliva ur och ha kommit till insikt. Ta till exempel din tjejkompis eller din killkompis som är i ett dåligt förhållande. Om du säger du måste lämna han. Hur många gånger går inte din kompis tillbaka till sin partner? Personen i fråga måste själv verkligen vilja gå för att man ska kunna kliva ur. Det går inte bara. Samma sak med missbruk. Du måste vilja själv.
Om man är lärare och har elever som man vet om är smått kriminella, hur kan vi hjälpa till? Alltså som lärare.
Jag skulle säga försök prata med föräldrarna. Men prata även med ungdomarna och försök ta in folk dit som kan föreläsa. Ta in gamla kriminella som kan föreläsa och förklara det här livet är skit. Mannen, det här livet är skit.
Mm. Vi pratade mycket med Karra om detta. Att hon sa att det krävs mycket bra förebilder. Att det är väldigt viktigt att ungdomarna lyssnar inte på vem som helst. Utan det krävs någon de verkligen vill lyssna på.
Absolut. Vi behöver folk som kommer från samma skrot och korn, som är samma skit som dem. Du behöver folk som har växt upp på samma sätt. Du kan inte hämta vem fan som helst. Du måste hämta någon som kan relatera. Som någon som de kan se upp till. Som kan förklara. Bror, vad gör du? Mannen, det här är skit. Fuck det här livet.
Har du någonsin tänkt på att andra i din omgivning kan skadas på grund av din livsstil?
Självklart har man tänkt på det, men jag vet inte riktigt hur jag ska svara. Jag har inte absolut tänkt på det. Men som jag sa tidigare under våra samtal här, att det har alltid varit så att man inte brukar gå på nära och kära på det sättet.
Men exempel, man har ju läst om skjutningar där flickvännen har varit i bilen och blivit skjuten istället för killen i fråga. Det kan ha varit att folk går till en allmän plats och börjar skjuta. De bryr sig inte om vilka som är omkring. Då är det ju personer i din omgivning som skadas på grund av att de är med dig. Så låt oss säga att du har en flickvän som du älskar. Är du inte rädd att gå ut med henne och åka bil med henne om du vet att du har folk som är ute efter dig?
Jo, det kan jag påstå. Men i dagsläget har inte jag några fiender. När jag var yngre, levde jag high life, eller vad ska man säga. Jag hade ingen flickvän, jag har ingen flickvän idag heller. Men det är en riktigt svår fråga, för att jag kan säga så här, går man runt och är orolig att saker och ting ska hända, då är det här livet inte för dig.
Ångrar personen att den varit kriminell? Så att frågan är ju till dig, om du ångrar att du har varit kriminell.
Ja, jag skulle nog påstå att jag ångrar det på grund av att alla tårar min mamma har fällt, all ångest som har kommit, utanförskap, det är inte värt det slutet av dagen. Jag skulle absolut tagit en annan väg idag om jag kunde. Vi lever i ett bra land egentligen, bortsett från massa saker självklart. Ingenting är perfekt. Men vi har gratis skolgång. Om jag fick göra om allting så hade jag skött det där.
Mm.
Hur tänker man innan man ska göra brottet? Är det inte lätt att fega ur och ångra sig?
Det är, oj vilken fråga. Som jag sa, om du sitter och tänker så, då är det här livet inte för dig.
Ja, men får man aldrig ångest över vad man gör? Låt oss säga att du har åkt hem till en killes pappa för att den här killen är skyldig någon pengar och du skrämmer den här pappan. Får du inte ett samvete?
Det är roligt att du säger det, för jag har gått mycket till psykolog för att få mer självinsikt i mig själv och för att bearbeta tankar man har haft. Jag skulle rekommendera psykolog till många där ute, om jag ska vara helt ärlig. Det har funkat bra, men du måste hitta rätt person att prata med också. När det kommer till just det du tog upp nu, de gångerna jag har haft ångest över vissa saker, det är när det kommer till indrivning, när personen i fråga inte har betalat och du har varit där. Det sker väldigt sällan, ska jag faktiskt säga. Men när det väl är, och du måste pressa föräldrar, syskon, vad som helst, som är icke inblandade. Då i efterhand, inte där och då, men i efterhand har jag fått ångest. För man har sett deras tårar, deras rädsla när de är oskyldiga egentligen. Men vi vill ha våra pengar. Ditt syskon eller ditt barn måste betala. Tyvärr.
Bara en följdfråga, för att jag minns att jag har pratat med en tjej som hade en kille som var kriminell. Och hon berättade att han kunde ta någonting som gjorde att hans känslor bara försvann. Att han gjorde det här innan han...
Men det är ju ganska vanligt, alltså när man gör stora brott, att man tar droger för att dämpa.
Folk kan inte veta att folk kan ta droger som dämpar dina känslor, som gör att där och då, du är helt iskall. Du är inte ens en människa, du är ingen skam, du är ingen skuld. Är det många som gör det?
Verkligen. Jag kan säga så här, droger tas flitigt av många för att dämpa nerver. Det finns någonting som vi kallar habbar, tabletter som du käkar, pungkulle på burk. Du kan göra, alltså jag kan säga så, jag har sett sådana fega människor käka de här och bli Hulken mentalt. De kan gå mot vad som helst.
Mm.
Men nu är inte det jättevanligt, men det förekommer. Sen absolut, man röker weed, man vad som helst för att dämpa nerverna lite. Sen kanske inte weed för alla, vissa blir paranoida, men ni förstår vad jag menar, det förekommer.
Det låter som att många som är kriminella som tar de här grejerna för att få mer punkkulor, som du säger. Det låter nästan som att det måste vara lätt att hamna i ett missbruk om man sen ska gå runt med den här ångesten och skulden och hela tiden känna att man behöver dämpa den. Är det någonting du tror att ett missbruk kan vara en konsekvens till det här livet?
Verkligen, verkligen.
Vad är det hemskaste och mest traumatiserade du varit med om som kriminell?
När mina vänner har dött. Det är nog det värsta hittills. I alla fall första. Första var katastrof för mig. Då fick jag min första panikångest jag någonsin haft.
Det känns som sorgligt nog att många som lever det här livet, de förlorar ju många vänner, brödrar, vad som... Hur går man vidare som människa? Vi har aldrig förlorat någon nära på det där sättet. Det måste vara jättetraumatiskt och hemskt.
Ja, jag vet inte riktigt.
Är folk vana vid det? Är det, eller blir folk chockade när folk blir skjutna? För att tyvärr, det är fruktansvärt. Man läser om det var och varannan dag. Blir folk chockade att folk blir skjutna?
Som jag sa, första gången jag förlorade en vän, det var jobbigt. Andra, missförstå mig inte. Alla gånger har varit jobbigt, men den första gången var verkligen, wow, vad hände precis? Sorgen var fruktansvärd. Men sen du blir avtrubbad, det är mer skit som händer.
Har det någonsin hänt framför dig att någon av dina vänner, jag vet inte, hur många vänner har du förlorat och har det någonsin hänt framför dina ögon?
Jag har förlorat många. Jag kan räkna på två händer i alla fall. Och ja, det har hänt framför mig.
Förväntar man sig att... Alltså kändes det som att en sån här händelse var nära? Alltså, nu menar jag inte att så här, okej, nu det känns att det kommer, alltså jag tänker hela det här, den här livsstilen, kändes det som att så här, man vet ju om att det här kan hända, för man vet ju om att vara kriminell är ju också en jävligt stor risk. Men kändes det som att det var nära, för jag kan bara ta till exempel typ så här, sjukdomar som exempel, typ cancer. Man hör ofta så här, jag kommer aldrig få det, eller man tror aldrig att det, så här, det kommer komma till en själv. Är det samma känsla man har när man är inne i, alltså i det här liv, alltså i den här livsstilen?
Verkligen. Jag kan säga så här att vi alla som är verkligen in the shit är redo på vad som kan ske. Men man blir bekväm. Ju äldre du blir, desto mer bekväm blir du. Så du tänker inte så mycket på det. Du blir mer van. Visserligen så blir man ju paranoid, men man vänjer sig. Men jag har alltid tänkt så här, så länge det inte gör ont så är det skitsamma. Så länge jag inte lider, så länge jag inte blir torterad, fine. Det är hellre om jag ska dö, kom skjut mig ner och säga pappa, klart.
Vi har ju varit inne lite på det här, men kriminaliteten har sjunkit ner i åldrarna. Varför? Handlar det endast om att det är för lindrigare straff?
Inte enbart det, men det har blivit mer och mer...
Grövre brott.
Det har blivit mer och mer kriminalitet, och i och med att nätverken har vuxit så stora nu. Innan så fanns det liksom MC-gäng och så. Och det fanns inte så mycket nätverk på det sättet. Det har ju blivit mycket större på sistone, och då rekryteras ungar. Så fort du märker det, alla barn vill ju ha saker och ting, som jag sa, de här begären. Man vill ha pengar, man vill ha hit, man vill ha dit. Och det här som är fula många gör, att man tar sina landsmän, man tar dem under armen, man rekryterar dem. Och så ger man dem erbjudanden, gör det här, vi tar hand om dig. Det är låga straff, det är under 15, gå och skjut den här. Och har du ingen koppling till personer, för många mord och sådana här, det är oftast närstående eller ett motiv. Men har en 13-åring som har noll koppling till en person, sätt den på en måtte, bam, de gör sin grej. Tyvärr, det är äckligt idag, men så är det.
Hur tänker man som kriminell kring Sveriges rättssystem med tanke på de här milda straffen och sånt?
De har ändrat mycket straff idag, ska jag säga till dig.
De har det, va?
Nu har de lagt till någonting som kallas synnerligen. Så när det kommer till brott, synnerligen grovt narkotika, synnerligen grovt vapenbrott.
Mm.
Jag tror vapenbrottet börjar på 6 år minimum. Det är mycket sånt där. Och de har ändrat en lag nu så att när det kommer till rättegångar, förlorar du rättegång och du betalar rättegångskostnaderna. Så de har gjort det som i USA, så det kommer bli hårt.
Johannes, jag tänkte bara avsluta med en sista fråga innan vi avslutar här. Vad hade han velat få sagt till ungdomar som tycker det är coolt att vara kriminell?
Bra fråga.
Tänk på din familj. Tänk på din mamma. Tänk på din pappa. Tänk på din framtid. För att det finns ingen framtid inom kriminalitet. Alla torskar till slut. Och tänk så här, hur många yrkeskriminella ser du över 30? Det är inte så många. Det finns absolut. Men många dör innan dess som verkligen är kriminella.
Mm.
Sen finns en definition, vad är kriminell? Och har jag snattat? Har jag gjort lite små saker, sålt något stulet? Jag skulle inte räkna det som kriminell. Men om vi pratar kriminell, så nej. Jag skulle säga, tänk om. Plugga när du ändå kan plugga gratis utan studielån, plugga. Gör din mamma stolt, gör din pappa stolt. Tänk på framtiden.
Det är ingen väg att ta, det är ingen långvarig.
Nej, absolut inte.
Nej, det är ju tyvärr inte det.
Så...
Summan av kallade med man.
Fakta är livet. Tyvärr, jag skiter i. Folk kan säga vad de vill, fakta är livet.
Mm. Mm. Det är ju inte bara pengar som jag tror lockar många, utan det är också den här makt, alltså att de känner att de har typ en maktkänsla, fattar ni?
Folk är rädda för en.
Ja. Men Johannes, det har varit jättekul att ha dig här, och superintressant att få höra din historia. Vi kanske, om det är ett uppskattat avsnitt, så kanske vi kan prata lite mer i framtiden.
Låter bra, tack för att du kom.
Tack alla som har lyssnat.
Bye.
Bye.